Välkomna allesammans till Bethlehem kyrkan ikväll och ett evenemang som Eko tillsammans med Bethlehem kyrkan anordnar. Vi ska prata om varför det är så tyst om trans. Vi är en förening, Eko Göteborg, som arbetar för HBTQ-personers rättigheter och synlighet och inkluderande i samhälle och kyrka. Skulle du vilja bli medlem eller veta mer om oss så får du gärna prata med mig eller Anna-Karin eller Ingela som jag hörde med mig efteråt. Då finns det all möjlighet att bli medlem och så vidare om dag här på plats. Och vi behöver våra medlemmar, det är på det viset som vi påverkar och har en röst att tala med. Så det är väldigt viktigt. Men nu ska vi hälsa våra tre gäster, eller vad vi ska kalla det, med, ja. En del av er jobbar på Eko och andra är speciellt inbjudna, men ni kommer att få presentera er själva. Så en varm applåd börjar vi med.
Hej och välkomna till... Hörs det någonting i den här? Ja. Välkomna till det här samtalet om trans och kyrkan. Vi har satt en rubrik på den här kvällen som är varför är det så tyst om trans? Och det tänker vi att vi ska försöka svara på den frågan. Men innan vi svarar på den här frågan så där bara rakt av. Det hade varit lite för tråkigt om vi hade kunnat svara på den. Bara så här. Då hade ni inte behövt komma hit. Då hade vi bara kunnat skriva det på en gång. Då hade det varit klart sen. I alla fall, för att ge en liten upplevelse av vad är kyrkan har pratat om innan när det gäller HBTQ-frågor. Det är egentligen frågan om samkönade äktenskap som har varit på tapeten och brytt kyrkan. Så att det här med trans har man inte pratat särskilt mycket om. Det är i alla fall vår upplevelse. Och vad är det vi önskar av kyrkan och hur vill vi att kyrkan ska prata om trans? Och varför är det så svårt? Det tänkte vi att vi skulle prata lite om. Och då har vi två gäster med oss idag. Vi har Ann-Kristin Rut här och Ingela Zetterlind här. Och de är här för att ge sitt perspektiv på varför kyrkan inte kan tiga längre. Ann-Kristin, du är präst i Svenska kyrkan och har egen erfarenhet av att komma ut som transperson i en situation där du själv var chef. Vad var din känsla för hur detta skulle tas emot? Bara helt kort.
Jag har så långt. Ja. Min känsla för hur... Ja, jag kanske ska börja säga att det är väldigt roligt att vara här. Himla bra att det här ordnas, tycker jag. Det är ett angeläget ämne. När jag fick frågan om jag kunde hänga med mig till Göteborg i fest var det inte så svårt att bestämma sig för det. Det vill jag väldigt gärna. Och jag är alltså präst i Svenska kyrkan, men jag har ingen prästtjänst. Jag kan säga betona det. Alltså jag har ingen anställning längre som präst. Jag sa upp mig för 4 år sedan snart. Så är det. Mm. Och nu vill du veta hur du var liksom inte jag vill säga bort.
Ja, nej, men jag tar den igen.
Ja, gör det.
Ja. Jag tänker så här. Men du vet, det är inte så lätt. Jag vet inte om jag måste släppa sina glasögon och sånt. Men i alla fall, vad var din känsla när du skulle komma ut där för ditt arbetslag? För du var ju trots allt chefen. Du var kyrkoherde, du hade ett antal medarbetare som du skulle räcka för. Ja. Vad var känslan innan? Vad tänkte du liksom att det skulle... Vilka reaktioner du skulle få?
Jag tänkte inte så mycket på de reaktionerna. Kanske att beskriva situationen lite då. Jag hade varit kyrkoherde chefen för verksamheten, kan man säga. Man ansvar för all verksamhet i församlingen. Och jag hade 16 medarbetare, tror jag. Det var alla möjliga. Befattningen var präster och diakoner och musiker och vaktmästare och därinne och så. Och många av dem hade jag jobbat med hela tiden. De jag hade anställt själv allihop. Jag tror att de kände mig väldigt väl. Jag tror att de tänkte att de kände mig väldigt väl. Och jag kände nog dem. Vi hade gjort rätt mycket tillsammans och sådär. Så det fanns ett förtroende. Nu var det är inte det så att jag bara stöttade ut liksom sådär en dag och sa hej, det är jag och jag fanns. Nej, så är det inte det. Alltså första gången som jag, alltså när jag verkligen, vad ska jag säga, jag brukar ägna den 2 augusti 2010 som dagen när jag för första gången i mitt liv går som den jag är, som Ann-Kristin. Men sen dröjde det från den dagen till maj året därpå innan jag berättade för mina medarbetare med medarbetarsamling. Och under hela den resan så var det så att jag levde dubbelliv. Jag kunde inte leva som Ann-Kristin på dagtid. Det gick inte, funkade inte. Eller på jobbet, om jag uttrycker det så. Utan alla talade om för mig, de som jag berättade för då, när jag egentligen bestämde mig för att bli mig själv, de talade om för mig att du förstår, nu är du kyrkoledare. Du har ett ansvar för din församling, för den är medarbetare. En del ville också tala om för mig att jag hade ett ansvar inför Gud. Vad nu, det stod ju, jag var inte klar över det här, vad de menade med det. Men i alla fall, och alla blev, de här pratarna blev väldigt rädda, förstår jag, så, vad som skulle hända. Så jag tog det väldigt stilla. Och så hade vi en medarbetarsamling, och i alla fall i maj året därpå, det var nästan ett år. Så visade en bild på mig som Ann-Kristin, och så frågade de vem de trodde att det var. Och de tittade och tittade och tittade, så blev det var alldeles knäpptyst, och så pekade en på mig och sa, det är ju du. Och det blev en chock. De var helt oförberedda. De visste ingenting. Och jag visste ju egentligen inte hur de skulle reagera. Jag hade förberett det lite grann. Jag hade liksom så börjat prata med ett par av mina medarbetare. Jag involverade någon som hade varit tidigare medarbetare som jag hade förtroende för. Och som skulle finnas till hands där för mina stackars chockade medarbetare. Och liksom fånga upp det här så jag berättade lite om mig. Och sen gick jag ut och så fick de liksom ta det här med den här tidigare medarbetaren då liksom. Men jag hade ingen aning om hur det skulle bli. Jag visste ju bara att så du valde att komma ut som arbets. Nej, det var inget val. Det är inget val. Du har inget val. Jag insåg äntligen att detta är jag, och då har du inget val liksom. Jag kan inte, jag är också vänsterhänt. Det är inget val. Ja, när bestämde du dig för att bli vänsterhänt? Ja, inte riktigt. Alltså just så är det. Så jag hade liksom inte en aning vad som skulle hända. Och det hade bara inget val.
Nej, precis. Väldigt långt svar på kort fråga. Som vanligt.
Jo, men vi känner ju dig i alla år. Jag tänker att alltså hur är det mer allmänt fokuserande och aktualiserande av de här frågorna i kyrkan påverkat din känsla för att komma ut, eller dina medarbetares situation, tänker jag? Hade det kunnat bli mindre dramatiskt? Jag vet ju inte om du vet hur var och en kände, hur de har bearbetat den här upplevelsen, men jag föreställer mig att det är en ganska stor sak i en kyrka att ha en chef som berättar en sån här sak om sig själv.
Jo, men jo, visst. Så är det ju. Alltså, det allmänna föreställningen med dem, det var nog i synnerhet i det samlingen att ja, det kanske finns sådana konstiga människor någonstans. Men det finns ju inte här. Kommer de så ska vi vara snälla mot dem. Så, det tror jag tänkte jag menade om man hade sagt frågan på det viset. Men att det skulle vara att de redan skulle vara där och att det skulle vara kyrkoherden, det var ju totalt otänkbart liksom. Så. Och det är klart att hade de sådana här frågor kommit på tapeten innan och vi hade samtalats om det och sådär i allmänna ordalag, och vi hade tagit upp sådana här frågor som var transfergett och sånt där, då är det klart att då hade väl det underlättat min process och deras också säkert.
Ja, precis. Och jag tänker att din process började ju på intet sätt där, och jag tänker att Jag menar om kyrkan hade härbärgerat en teologi som på något sätt hade på allvar tagit in alla människor som Guds avbild. Alltså haft med ett mer skapelseinklusivt sätt på transpersoner. Och liksom, om kyrkan hade sett transerfarenheten som en gåva till och med.
Ja.
Hade det...
Jo. Det är inte varit så dumt.
Det är inte varit så dumt, nej. Nej, jag tänkte att det skulle vara bra.
Nej, bra.
Ja. Du kan ju försöka med det.
Nej, men det är ju så. Alltså, du talar transteologi, det finns ju inte egentligen några bibelställen, alltså faktiska sådana här handgripliga sådana om trans och så. Alltså, så det finns, vi kan dra upp lite, det finns ett favoritbibelställe, det är 5 Moseboken, kärlek kapitel 5 vers. Känner ni till detta?
Ja.
Några av er. Det är ett sånt bibelställe som transpersoner ibland får sig slag i huvudet av, så kallat bibeltrogna.
Men för de då som inte...
I denna bibeln står det att här är Gud tycker att det är avskyvärt. I den gamla bibelsättningen står det faktiskt att här, alltså, det var en styggelse med en kvinna som klär sig i mansdräkt och en lika mycket styggelse med en man som klär sig i kvinnodräkt. Det står bara som... Det finns inget annat bibelställe som överhuvudtaget liksom kommer i närheten av just att röra frågan om hur män och kvinnor ska klä sig eller så. Och varför det så finns inte, vi vet ingenting om betydelsen av det bibelstället egentligen i sin kontext. Vi har ingen aning. Det skrevs för 3,5 tusen år sedan, vi vet inte. Vilken var det?
Det var väl en hel del annat som kategorier som man inte skulle blanda.
Ja, alltså det är intressant att läsa vidare i samma kapitel, så står det att man inte ska blanda ull och lin i sina kläder. Har ni hört någon förkunnelse någon gång liksom att liksom framhållit det? Kära församling, kom ihåg när ni nu går på julrean, titta i lapparna liksom. Nej. Det står invärldbara faktiskt att om en kvinna, så som jag vet att om en kvinna har ljugit om sin oskuld i äktenskapets ingående, så ska hon som straff ta honom. Det är alltid funda med liksom, jag har mött många som har sagt att det här med bibel, att vara bibeltrogen, är inga svårigheter, förstår ni. Det är bara att läsa som det står och göra som det står.
Men vad skulle du, alltså jag tänker så här, vi tänker alltid om unga människor, att unga människor är alltid lite bättre på att vara i framkant när det gäller frågor som har med normbrytande att göra. Vad skulle du vilja säga till unga transpersoner som är skeptiska till såväl kyrkan som samhällets uppdelning i en binär föreställning om kön? Och vad skulle du vilja säga till kyrkan om angelägenheten i att prata om
könsidentitet
och trans?
Du tar den första frågan först.
Ja.
Vad jag ska säga till unga kristna transpersoner, om de är tveksamma till det här och egentligen kyrkan står, de måste lära känna Jesus. Det är ju det viktigaste och avgörande. För då kan man få ganska klart för sig hur Jesus skulle ställa sig till transpersoner. Att Jesus var helt klart medveten om att kön är inte säkert. Det kan man läsa i Matteus 19 till exempel. Och det är märkligt att det står just där, för det är i samband med att Jesus talar om äktenskapet och om skilsmässa och sånt där. Och så talar Jesus om att det finns människor som är födda utan kön, eller så, och människor som har berövats sitt kön, eller har blivit berövade sitt kön, står det där faktiskt. Och en del har gjort det för himmelrikets skull. Och vad menar Jesus med? Ja, det vet vi inte riktigt. Men en sak är väldigt tydlig, det är att Jesus är fullt för att klara med att det här med kön är inte så självklart. Och att han uppenbarligen inte tycker att det är något. Så, alltså han uttalar inga särskilt fördömande ord. Han säger, den som kan må tillgodogöra sig rätt eller någonting sånt. Och det var klokt ord, för det är många som säger, jag förstår inte det där. Nej. Men jag tror inte man har det kravet på sig att förstå det. Man konstaterar, så här är det, så här ser det ut. Vi är olika människor. Och kön är mycket mer komplicerat än vi kan föreställa oss. Men det var Jesus medveten om. Och sen hur Jesus möter människor då. Av alla möjliga saker. Hur han möter dem. Och det är väl det som hjälpte mig, va? Om man säger det. Så. Mm. Alltså det var ju inte det att jag plötsligt liksom hittade något bibelställe där. Utan det som hjälpte mig väldigt mycket, när jag hade kommit förbi det här att jag var en syndig människa med onda lustar som jag skulle med Guds hjälp fördriva, till att jag var någon som stackars människa som Gud skulle hela så att det blev mer liksom acceptabel, till att inse att det här var jag, till att inse att Gud faktiskt älskar mig som den jag är, inte som den jag skulle vilja vara i andras ögon eller någon slags idealbild, utan som den jag är faktiskt. Så det fanns några bibelställen som hjälpte mig jättemycket, till exempel när Jesus kommer till den blinde Bartimaeus tiggare helt utanför Jeriko och säger till honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Det var för mig en sån där nyckelsak liksom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och jag upplevde så småningom att en grundläggande anledning till att jag hade svårt att faktiskt acceptera att det var den jag var, det var att jag försökte tillfredsställa alla andras uppfattning om verkligheten. Alla andra som tänkte att sådana människor som jag ska inte, det kan nog inte Gud ha velat och det kan nog inte vara meningen och sådär. Men vi behöver inte göra in oss sånt liksom. Faktiskt. Jag förstod att jag liksom höll på att försöka få andras teologi att gå ihop. Det är ganska dumt. Ganska korkat faktiskt.
Ja, du gjorde kanske ett ganska gott försök, får man ändå ge dig. Men
absolut.
Det var ju inte så fruktbart.
Nej, det var inte särskilt fruktbart. Nej, jag ägnade mycket tid åt det.
Ja,
precis. Att vara tillags.
Men då tänker jag, vad skulle du vilja säga till kyrkan? Alltså, varför är det viktigt att tala om kön och transidentitet?
Det kyrkan ska göra, först och så, det är att möta människor som har det så här, som upplever att det här med könsidentitet inte är så enkelt och som kanske inte alls upplever att de passar in i den där mallen som samhället föreskriver och så som man förväntas. Och lyssna på vad de har att säga. Sitta ner stilla och bara lyssna. Och lyssna på deras berättelser, deras erfarenheter, deras upplevelser av verkligheten. Ta in det som Jesus gjorde. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och Jesus var fenomenal på det faktiskt. Mm. Och det var därför människor trivdes i Jesus sällskap. Mm.
Så liksom din avisering till kyrkan är att göra som Jesus.
Ja, det var ju en enkel.
Ja. Det låter lite platt nästan.
Det låter väldigt platt också.
Ja, men det är ändå den. Det är ändå där vi har vår källa.
Alltså det som var Jesus fokus var ju människan. Och det är det som måste vara liksom kyrkans fokus också. Mm. Uppfattar jag
det. Precis. Och vi som sitter här inne i kyrkan.
Ja,
alltså tänker så här. Det är väldigt lätt att ibland tänka att kyrkan är de heterosexuella. Eller så här,
ja,
eller, alltså vi HBTQ-personer, vi är några som kör över kyrkan. Men vi är ju också kyrkan.
Absolut.
Tänker jag.
Och där, det blir lite trött när jag läser i viss kristen press vissa så kallade företrädare för kristna som väldigt snabbt har åsikter om människor som mig och andra och vet precis. Jag blir så trött att jag säger, hallå, kan inte du bara vara tyst nu och lyssna på vad människor faktiskt har att säga och ta in det innan du ger dig till och skriva en massa artiklar och får dem publicerade här.
Ja, det önskar jag. Ja. Verkligen. Hur tänker du, Ingela, som har erfarenhet av att vara förälder till ett barn med transerfarenhet? Vad har vi för, alltså sådana som vi som sitter här, och vi som sitter, alla som sitter här, vad har vi för uppgift att bereda plats åt andra?
Din menar vi privilegierade.
Ja, precis. I det här avseendet.
Ja. Vad har vi för ansvar, så är det. Mm. Ja, jag skulle säga att vi har allra största ansvaret.
Kan du ta Micke lite närmare?
Så.
Ja, tack.
Okej. Okay. Jag skulle säga att vi har det största ansvaret och att det också är ett kristet ansvar generellt att ta hand om varandra. Mm. Som förälder har jag ju ett ansvar för att föra mitt barns talan. Mm. Och det gör ju jag med mycket större rättighet än hon. Mm. Och varför är det tyst om trans? Ja, det är tyst för att vi pratar inte om trans. Och jag tänker att som förälder eller som engagerad eller som inkännande eller som kristen, mm, så är det mitt ansvar att bryta den tystnaden. Mm. Och det är lättare för mig än det för henne. Och det känns lite tungt, tänker jag, om man pratar tystnad om trans. Att man tänker att det är den utsatta gruppen som ofta är ganska skör i början av sin process. Att ansvaret ska läggas på den gruppen att tala.
Precis, för det var lite det jag är ute efter. Att människor som bryter mot normen på olika sätt. Det, alltså det som finns i HBTQ-sammanhang, som kanske är homo- eller bisexuella, vi bryter mot normer på ett sätt. Kan det vara så att vi har ett särskilt ansvar att se att nu kommer det en grupp som vi lyfter, som vi ser i samhället, att den gruppen och de frågorna lyfts på ett särskilt sätt. Och vi som också har en erfarenhet av att för 20 år sedan handlade det här om oss, då var det liksom samkönade äktenskap och det här som stod i fokus. Och vi har på något sätt pratat oss igenom den resan delvis på många håll i alla fall.
Du tänker att det är dags för transfrågan nu?
Ja, det tänker jag. Absolut, jag tänker det. Men jag tänker också att det kan finnas saker i erfarenheten av att göra den resan som HB-person, mm, liksom i kyrkan och i samhället också för den delen.
Jag tror det hänger ihop. Mm. Och det kanske vi kan komma tillbaka till senare, men det var ju någon transperson som sa i sammanhang där vi var alla tre, mm, att transfrågan borde kunna vara en dörröppnare. Mm. Och det håller jag med om. Mm.
Ja, precis. Vi kan lära mycket av varandras olika fokusfrågor. Jag tänker också att du är transförälder och har växt upp för ditt barn. Har ju också fått dig att ställa frågor till kyrkan, vet jag. Vad har de frågorna varit?
Ja, det började ju med att min dotter skulle konfirmera sig. Och hon var också i en väldigt, som alla 14-åringar, väldigt skör och sökande. Och jag kände att om hon träffar ett sammanhang där hon känner sig hemma, så kommer hon att lyssna. Och då var det viktigt för mig också att få veta vilket svar hon skulle få. Om hon till exempel skulle fråga sin konfirmationspräst: så här är det för mig, vad säger Gud om det? Mm. Så att jag har faktiskt en vecka där jag pratar med 27 präster. För att försöka hitta en bra plats för henne att konfirmera sig på.
Jag borde inte.
Nej, det skulle jag inte. Jag började naturligtvis i hemförsamlingen. Och jag tror att det tog 40 minuter innan jag fick dåvarande kyrkoherde att faktiskt svara på frågan. Mm. För att han slingrar sig bara. Mm. Men till slut så sa han: ja, om hon kommer och frågar mig, då svarar jag att Gud älskar dig precis som du är, men han vill inte att du lever ut det där. Mm. Och det var inte ett svar som acceptabelt för mig. Så då började mitt ringande. Och vi bor på landsbygden, men jag ska inte säga var. Men vi bor på landsbygden och jag vände mig till andra pastorat i närheten och... Ja, det tog 27 präster innan jag kom fram till någon som sa: det där är inget bekymmer. Hon är välkommen. Mm. under den resan så fick jag svar, ja. Och jag, då ska ni veta att jag ändå var väldigt vänlig. Jag kunde ha varit mycket skarpare än jag var i de här samtalen. Men jag vet att det provocerade någon så till den milda grad att han sa, vad tycker du att det ska sluta? Ska vi tillåta tidlag också? Och då tackar jag för mig och då, innan jag inte skulle vara trevlig med mig.
Men det är ju det som är bra med telefon egentligen, att man kan bryta snabbt. Men om jag tänker så här, så hur tror du, alltså de reaktioner du som du fick i din hemförsäljning var inte speciellt bra, så här med facit i hand. Men hur tror du att situationen hade sett ut om till exempel Ann-Kristin eller någon annan med egen transerfarenhet och kunskap i vårt frågor hade jobbat där? Hur hade du
Nu har ju vi fuskat lite så vi har pratat om frågorna innan. Men, så att, jag kan liksom inte prestera den spontana reaktionen som jag fick först när jag hörde Anna-Karins fråga. För att nu jobbar jag på Eko och brinner för de här frågorna. Och jag har träffat Ann-Kristin flera gånger. Och ändå så var det en tanke jag aldrig hade tänkt. Jag hade aldrig tänkt det. Vad hade hänt om den kyrkoherde eller den konfirmationsprästen vi mötte hade varit Ann-Kristin-ish? Och det skärrade mig att jag inte hade tänkt det ens. Därför att det säger någonting om vad vi förväntar oss. Vi förväntar oss på sin höjd, jag är inte emot. Men att förvänta sig ett välkomnande, det är en sån stor skillnad. Och jag kände bara att när jag reagerade så på din fråga att nej, men det är banne dags att förvänta sig ett välkomnande. Och det hade ju varit underbart att få möta dig i den situationen när jag ringde. Har du någon uppfattning, Ann-Kristin, om hur du hade bemött oss?
Alltså jag kan ju bara hoppas att jag hade bemött er på ett bra sätt förstås. Vad jag hoppas att jag hade sagt är att låt oss mötas och prata om det här. Vad vill ni? Vad ska du gå för din dotter och för er som familj i den här situationen? På vilket sätt kan jag som präst och vi som församling stötta er? Jag hoppas att jag hade sagt. Och lyssna.
Hade du väl?
Ja. Ja. Nej, men alltså, och jag, alltså, det är också det att jag har ju också en bakgrund av att vara oerhört konservativ i de här frågorna. Längre tillbaka i tiden. Det var ju det sådana frågor det redan ska vara för. Och det var ju faktiskt bara så oändligt rädd för mig själv. Så att jag kan också ha en viss förståelse för präster som inte fixar det här på något vis. Ingen ursäkt alls.
Jag tänker, kan man, om man vanligtvis inte fixar någonting, går det inte att hänvisa vidare, tänker jag. Alltså, om det är någonting som yrkesperson som man inte känner att det här är inte mitt bord, jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig an det här.
Men det finns, tror jag, hos många, fortfarande hos många präster att det här är lite, om inte syndigt så säkert ändå någonting som ändå är lite utanför Guds plan eller mot Gud på något vis eller sådär så. Och därför känner man att nej, jag kan inte säga ja till det här för då på något sätt så det skulle nog inte Gud ha gjort och sådär. Och då blir det sådana här vet vad ska jag säga, om inte direkt negativa, sen då undvikande, undflyende svar liksom.
Jag tänkte på en annan fråga som jag också ställde till kyrkan då. För att när jag fick det här svaret, till slut fick jag istället för dottern att konfirmera sig. Men det var för svårt för henne, för hon kände inte gruppen och hon trillade ur. Så hon förblev okonfirmerad då. Och när jag blev surad för ett par år, för det tog ungefär så lång tid, så bestämde jag mig plötsligt för att nej, det här är min kyrka också, och vill jag ha förändring så får jag kliva in och göra den. Så då klev jag tillbaka in i församlingen och bad att få ett samtal med den dåvarande kyrkoherden som jag hade talat med tidigare då. Och vi pratade med varandra, tror jag, i 4 timmar. Mm. Och det var ett väldigt fint samtal, kärleksfullt och ömt på alla sätt och vis. Men det jag kände då också, det var att mina frågor till honom hade han inga svar på. Till exempel frågade jag honom så här, för då, när det var flera år senare, när vi pratade om när min dotter hade genomgått sin förändring. Hur förhåller sig din teologi till hennes situation? Hur kan hon någonsin få din välsignelse? Du kan inte viga henne med en man, för hon är ingen riktig kvinna för dig. Och du kan inte viga henne med en kvinna, för att hon är kvinna. Och vad är det för teologi som inte går att applicera på alla får, på alla som människor i din församling? Vad är det? Och han blev ju väldigt ställd av det, och jag tror väldigt berörd. Och det är därför det är viktigt att prata om trans, därför att det finns inga bra svar. Mm. Och vi måste prata också för att nå fram med det. Att låta de som är tveksamma komma fram till svårigheten med att svara. Mm.
Ja, men absolut. Jag tänker ibland så om man ska dra den parallellen, men ibland så kan vi ju ha lite på känn i kyrkan vilka frågor det är som rör sig i samhället, och på det sättet har vi ju världens möjlighet egentligen att förbereda oss, för att mycket av det som händer i samhället kommer ju också till kyrkan. Det kommer bara lite senare. Så tycker jag att jag har varit med väldigt många saker. Kan vi bli bättre på en omvärldsanalys och på så sätt rusta oss för sånt som vi kommer att möta i framtiden? Eller liksom, låter det för mycket tillbaka till framtiden? Alltså så här, liksom lite science fiction nästan. Men jag tänker ändå liksom att det går ju förut. Vi har massa undersökningar som visar på, ja, men vi vet till exempel att om det föds i och så många barn ett visst år, så kan vi förvänta oss att när de sen får barn så spelar det roll i förhållande till vartannat liksom, på något vis. Vi kan veta vissa saker innan. Och jag tänker att varför har vi, alltså en kyrka, eller kyrkan är ju en hyfsat långlivad institution, om man nu får kalla kyrkan för en institution. Varför blir vi så förvånade när saker, för det är som att oj, vad händer nu?
Ja, det är lite som SC, wow, kommer det snö?
Ja, precis, ja.
Ja. Jag tänker bara hur svårt kan det vara egentligen. För att här har vi då rubriken varför det är så tyst om trans. Men på vilken annan föreläsning som helst i ett sekulärt sammanhang så skulle du kunna rubriken lika gärna vara varför pratar vi så mycket om trans?
Mm.
För att, och jag tänker att vi som tillhör kyrkor och samfund, vi läser ju också tidningen.
Mm.
Så att det är högst förbryllande hur det kommer sig att det är så okänt. Någonting som diskuteras överallt hela tiden. Mm. Och det är ju bara att titta på biskopsvalet. Vilken fråga var det som var glödhet? Och vet du hur frågan? Så att, och någonstans, även om man, nu gör ju svensk kyrklig då, och svenska kyrkan har ju sagt att länge att det är okej med samkönad vigsel. Men det betyder ju inte att det är det. Vi är ju inte klara på något sätt. Utan i en del församlingar så är det ju öppet och kärleksfullt accepterande och kunnigt. Mm. För det är ju en brist på kunskap också. Jag vet när jag pratade med den här kyrkoherden just om att viga min dotter i en eventuell framtid, så kom jag ihåg att jag frågade honom, men hur ställer du dig till bisexualitet då? Kan du tänka dig att viga en bisexuell person med någon av motsatt kön? För då räddar du ju den personen i ett heterosexuellt liv. Och då svarar han, det vet jag inte, det måste jag få tänka på. Och när vi skrapar lite på ytan där, så visar det sig att hans föreställning om en bisexuell person var någon som hade två, en av varje sort. Så att därför att man hanterar unga människor och en väldigt känslig fråga i en känslig ålder med sån bristande kunskap och så stor pondus. Mm.
Ja, och det är ju det som är så intressant. Jag tänker på det som Ann-Kristin sa förut om en skribent som förekommer ganska ofta och flitigt i media just nu. Och där det finns en väldigt stor oro för att det ska råda förvirring bland unga människor för att det, alltså att vi kan använda pronomenet ten eller liksom prata om könsneutrala definitionsrum, att det gör att människor blir mer förvirrade, att barn och unga blir mer förvirrade. Och jag tänker, du som psykolog som har en del kunskap och erfarenhet av människors inre, är det så lätt att bli förvirrad?
Ja, behöver psykologen svara. Nej, men jag tänker att det där handlar om precis samma retorik som har varit runt homosexualitet också. Det är livsfarligt, det smittar, det breder ut sig, det tar över, det förvirrar. Det är ju inte sant. Jag träffade en person i mitt psykologjobb som har en liten 4-åring som kom hem från förskolan en dag och var helt överlycklig för att de hade läst en bok om hen. Så nu visste den här lilla ungen var hen var. Och gav sig själv då också ett flicknamn. Och hade väldigt öppna och fina föräldrar. Så att det var tillåtet. Och jag vet att jag fick bita ihop för att inte bara storgråta. För jag blev så berörd. För jag tänkte, tänk om vi hade fått det perspektivet när vår dotter var 4 år. Så mycket vi hade sluppit. Och jag såg framför mig den här förskolegruppen som satt i någon ring och fick den här sagan berättad för sig. Och jag såg alla små könsnormativa barn som hörde en saga om någon som kallades för hen och som kanske hade en röd boll eller som hade två syskon och vad det nu kan ha handlat om. Och så gick de ut och lekte. Varför skadar jag det? Men för det här barnet, för ett barn, så blir det en livlina. Och för mitt barn hade det också blivit en livlina. Ett ord på någonting man känner som är oklart och otydligt men annorlunda. Och så plötsligt så presenteras ett ord. En verklig beskrivning på det här. Jag kan inte förstå hur man kan vara rädd för en sån utveckling.
Alltså det fanns en tid, ja, det har gått ett tag sedan dess. Men det fanns en tid till exempel när en människa kunde bli avrättad för att påstå att jorden var rund. Just därför att det ansågs gå emot Guds ord, nämligen. Man ansåg att det framgår klart och tydligt i Bibeln att jorden är platt. Och vi kan le åt det och se jorden samtidigt. Men vi behöver liksom inse att vi vet mer idag än vad våra föräldrar och farföräldrar gjorde om det här med kön. Vi vet faktiskt mer idag. Vi vet att kön är långt mycket mer komplicerat än vad vi föreställer oss. Vi vet att man kan liksom inte, det går inte att manipulera någon till en könsidentitet. Jag vet inte om någon möjligen av er har sett The Skin I Live In, Almodovars film. Någon som har sett den? Du har sett den? Mm. Det är en brutal, fruktansvärt brutal film. Men den visar ju med all önskvärd tydlighet vad det handlar om. Alltså barn utsätts ju förstås om ni är en men alltså, du får rätta mig. Men alltså, var en del av oss utsätts ju för en socialisering från den dag vi föds. Innan vi föds förresten. Men det är inte så att barn är några liksom, tabula rasa, sådana vit tavla så att man bara målar på allting. Utan barn samspelar hela tiden med omgivningens förväntningar och sådär. Och med vad man tar sin egen upplevelse av sig själva. Så man kan inte manipulera fram någonting. Den som är mentalt orolig för att nu kommer de stackars barnen att liksom bli alldeles för dygna det här och så. Det är inte på det sättet. Men ge barn frihet att få upptäcka och forma och hitta sig själva. Det gör de faktiskt.
Jag tänker, vi har ju varit inne på det lite förut med teologi och så, men jag tänker också på den här, alltså vardagen i kyrkan. Vad behöver vi? Alltså jag tänker, kyrkan är ju på något sätt både gudstjänst, det är samtalen kring kaffeborden, det är arbetslag och det är styrelse, kyrkoråd. Vad ska vi börja i scouterna? Hur kan vi konkret prata om de här sakerna och få in...
Ja, men alltså, du nämnde konfirmationsundervisningen, så om man har hand om konfirmander och unga människor idag, då måste man ju ha kunskap om det här. Man kanske möter, man har kanske fått en lista, en klasslista eller något motsvarande, där det, och så ska man ha någon slags uppgående, och så står det någon Kalle där, men så säger han, nej, jag heter inte Kalle, jag heter Lisa. Alltså man måste veta om det, att det faktiskt inte är som Kalle försöker göra sig lustig eller försöka luras eller något sånt. Men det kan faktiskt vara så att Kalle är Lisa och ingenting annat. Och då är det Lisa som gäller. Alltså det är ju sån där grundläggande kunskap som man måste ha idag om man jobbar med ungdomar. Och så måste man ha tänkt igenom det, hur hanterar det här idag när vi ska åka på läger till exempel och sådär. Hur ska vi ha det med olika skilda sovrum och allt möjligt sådana övningar och sådär. Och när vi säger att vi ska göra upp oss i killar och tjejer, hur gör vi då? Ska vi göra det? Ska vi hålla på så? Man måste ha tänkt igenom det här eftersom verkligheten inte alltid ser ut som man kanske föreställer sig den. Så, det är sådana grundgrejer. Och så måste man kanske ge människor en möjlighet, unga människor till exempel, att tala om själva. Man kan ha en enkel pronomenrunda. Många känner till det ordet, pronomenrunda. Det kommer nog i akademins ordlista nästa upplaga. Och en hel del av det känner till det. Alltså att man sätter sig ner och helt enkelt låter människor lugnt och stilla få berätta. Ja, hej, jag heter så och så. Och det pronomen jag föredrar om mig själv, det är så och så. Okej. Och så använder man det. Och jag tycker att det är jättesvårt och jättekonstigt. Och jag blir alltså full i skratt, för jag kan inte förstå hur svårt det är det på en skala liksom. Alltså jag ska ge det. Alltså reptilhjärnan, även min fungerar så. Alltså när någon hör min röst så föreställer de sig, genom att tala som en kundtjänst, så föreställer de sig att de talar med en man. Ja, okej. Okay, jag förlåter dem för det. Men när jag väl har sagt att när jag heter Ann-Kristin, då förlåter jag dem inte längre. Utan då vet de fakta liksom. Så. Och så där fungerar vi. Och så säger vi fel och så där. Och då får vi säga, åh, jäkla, nu sa jag fel igen. Och så går vi vidare liksom. Konstigt är det inte. Så.
Nej, jag tänker just på det du säger om fel. Att det är ett nyckelord. Att vi måste, det är med största allvar vi måste sluta ta oss själva på så stort allvar. Så att det är så farligt att göra fel. Det finns ingen härligare än att göra fel och bli rättad för att lära mig något nytt. Och när det gäller de här frågorna, jag tycker ofta man möter det. Ja, men jag är så okunnig och jag vill inte ut och jag kan inte, jag är rädd för att jag ska säga fel och jag ska göra fel då. Vad kan hända?
Jag tänker, det vill vi inte att någon ska tänka när man ska göra första hjälpen. Sådär, att, och tänk om man gör fel och så låter de bli att göra någonting. Det skulle bli en katastrof. Det skulle bli, tänker
jag. Ja. Sen finns ju en del saker som är allvarliga och som man säkert måste tänka på. För det här vi har pratat om nu, det är i alla sammanhang. Men om man och kristna sammanhang, inte minst med unga kristna. Det här, alltså att ta de här trosfrågorna på allvar. Och det som jag brottades med jättemycket, det var... Alltså jag var mycket engagerad inom den karismatiska rörelsen. Och jag är tacksam för det, för jag lärde mig mycket där. Och mycket som var positivt och bra. Och fick lära mig mycket om den heliga ande. Och det handlade mycket om att verkligen följa Gud. Att göra Guds vilja. Och för många, inte minst unga kristna, är detta en nyckelfråga. Man vill verkligen följa Guds vilja. Man vill verkligen ta det här med tron på allvar. Man vill verkligen vara en riktig kristen. Och då blir det här en brottningskamp, därför att man upplever då att jag är ju fel. Alltså jag får inte känna. Alltså jag, alla andra tror att jag är kille, men jag är ju tjej. Och var kom de tankarna ifrån? Och så där får man väl inte tänka om man är en riktig kristen. Och så. Och den, bland annat den själsproblematiken, därför att mycket av det här som har med trans att göra är så förknippat med skam och skuld. Och det måste faktiskt människor då i församlingarna, präster, pastorer och andra som har ansvar för människors väl och vi i själsmässigt hälsande. Du måste känna till de här sakerna och veta hur de ska hantera det. Och inte göra som den präst som jag har. Gud välsigna honom, han visste inte bättre, och det är många år sedan. Men han sa till mig att om jag nu bara bekände detta som en synd, så skulle det lämna mig. Och det var vad jag också trodde att det var. Och det där tror jag tyvärr att många unga transpersoner också råkar ut för att få höra det från välmenande. Nu ska vi be för dig, förstår du, så här, att detta lämnar dig detta. Mm. Och jag var framme till förbarn hur många gånger som helst, just därför att jag levde med den övertygelsen att om de bara bad för mig så skulle detta lämna mig. Tills jag insåg att det var fel väg, helt enkelt. Och det där, just sådana saker, alltså den kunskapen, den själavårdsmässiga kunskapen måste de som har ansvar för själavården i en församling känna till.
Jag tänker lite grann att det här har med föränderlighet att göra. Och om man tänker på att skapelsen hela tiden förändras, så det har ju utvecklats otroligt många nya livsarter, tänker jag. Och många olika sätt av växter och hela skapelsen har förändrats ju ständigt. Vi har ju den här årstiden, allting är ständig förändring. Och man tänker liksom lite grann på att det är någonting av Guds skaparvilja i det här. Att det är berikande, att det är en del av den kreativitet som Gud har skapat. Att det finns inte bara svart och vitt, utan det finns alla färger däremellan liksom.
Alltså, jag kan inte utöva, alltså ibland blir jag så full i skratt.
Ja.
Alltså, vi tycker ju det är fantastiskt så oerhört positivt det med mångfalden i skapelsen. Och vi kan gå ut och titta på en blomsteräng och tycka att åh, tänk så mycket olika blommor det finns. Och så många insekter det finns, visst, det finns bara i Sverige 2,500 olika sorters myggarter i Sverige. I Sverige. Och 6,000 olika flugarter i Sverige. Alltså, och det tycker du, wow! Men som människor, nej, då har vi bara 2 sorter. Och det ska vara sån, eller sån. Något mer kan vi inte tillåta. För då, om det är någon som går utanför det, då går vi emot Guds skapelseordning.
Tack för att du gav liv åt den tanken. Jag känner lite trevande här. Jo, det kan jag skratta om. Jag tycker det blir alldeles fantastiskt. Men jag tänker så här ändå. Liksom. Vi har pratat lite om det här med normer. Och att kyrkan har att förhålla sig till någonting som heter teologi och vad vi tänker om Gud och Bibeln och allt det här. Det känns ju lite grann som att, hur i all sin dag, alltså, varför är det då så tyst om trans?
Nu kommer svaret.
Nu kommer svaret. Ja, vad bra, Ingela. Jag tänker, vad skönt.
Nej, jag tror att det är så tyst om trans därför att det finns en rädsla för kontrollförlust. Hela det teologiska korthuset, sa LeCroy, faller om man går ifrån detta med bara man och kvinna. Så det är en djup rädsla, är klart, att behöva tänka nytt eller att tänka att kön kan vara något som inte ändras nu utan har ändrats under så fruktansvärt lång tid. Om man tittar på aspekten socialt kön, ja men jösses, så länge har vi hållit på med det. Jag tycker att det är spännande, för jag tänker att det är en del av, om man inte delar upp vetenskap och tro, så är det en del av en mystisk, djup, religiös evolution.
Ja, ja.
en rörelse som ska göra oss mer människa och mindre box, som du brukar säga, Kristin. Ja, och så tänker jag också på ett möte med den här unga transpersonen jag hade, som sa att transor kunde vara en dörröppnare. Därför att han sa så här, att kyrkan har någon slags föreställning om vad man tycker om homosexualitet, för det tycker man, och det finns bibelverser och det finns, men när det gäller transfrågan så vet man inte, man har ingen föreställning fix och färdig än, sa han. Och det är därför jag tycker att det är viktigt att man pratar trans innan man har en fix och färdig föreställning. Och att man ger kunskap innan man bestämmer sig för en fix och färdig föreställning byggd på brist på kunskap. Och kanske är det så tyst om trans för att man någonstans vet det, att man vet inte. På sina håll kanske man känner att det är nog fel, men jag har inga argument. Och därför ligger man. Det är min huvudtes.
Har du någon antites?
Nej, men jag tror det är jättemycket. Vi vet inte så mycket, känner man, på många håll. Och därför man inte riktigt vet vad man ska säga, så är man tyst. Och det är väl det. Men kunskap, alltså det med många brister är ju som de är, men just kunskapsbrist går ju faktiskt göra någonting åt, tänker jag. Tänker jag så här, tänk om det blir så här att man inte bara lite slappt och går ut och säger i församlingarna, jo men här är alla välkomna, står det, så det är klart att transpersoner måste få komma, utan man ställer sig frågan, vill vi ha transpersoner i den här församlingen? Eller det? Alltså ställas den här frågan ärligt och uppriktigt, skulle vi vilja att det var transpersoner? Varför vill vi det då? Och så funderar vi det då. Så. Varför skulle vi sätta dig att hans och sådana här? Ja, jag tänkte att ett svar skulle kunna vara att ja, då skulle det göra det lättare för andra också att andas lite friare.
Mm.
För det är faktiskt på det sättet att många människor inte alls upplever att kyrkan i allmänhet är en sån här öppen plats. Får jag verkligen vara här? Jag är verkligen, jag lever ju inte upp där och de här kameran och hur man ska gå hit och dit och sådär. Och transpersoner är liksom öppnar ju upp för det.
Mm.
För det är så, transpersoner är så tydligt normavvikande. Och det då kan jag faktiskt göra det lättare. Det tänker jag ofta att transpersoner är Guds gåva till kyrkan. Att hjälpa kyrkan att vara kyrkan. Hjälpa oss alla att vara kyrkan.
Jag kan lägga till där också runt den här unga killen jag pratade med. Han hade haft samtal i sin församling och fått själavård, och då hade han lyft den här frågan, och då hade den personen som pratade med honom sagt, ja men alltså jag vet inte. Men alltså om du då går igenom kirurgi och går hela vägen, och då kan jag inte se något hinder att jag skulle kunna gifta dig eller liga dig med en kvinna. Aha, sa han. Okej, så nu kan jag inte gifta mig med Åsa, men om jag gör grova ingrepp på min kropp, då går det bra. Ja, alltså, nej, men du vet, nu vill inte jag gifta mig med Åsa, utan jag vill gifta mig med Kalle. Va? Ja, så då, men om jag skyndar mig och gör det innan de där grova ingreppen, då går det bra. Fast inte sen. Men om jag gifter mig innan, då får jag din välsignelse. Alltså jag måste verkligen fundera på det här. Alltså jag känner att jag har inga svar. Mm. Vilken öppning.
Mm. Verkligen vilken öppning. Och då, just när vi säger ordet öppning, så tänker jag att vi kan öppna lite för frågor från publiken. Om det finns några. Var väl en snygg jag på gång. Ja, då har vi någon där nere. Kan vi...
Kan någon springa med vilken Anders är rask? Eller en annan person? Jag har ju
suttit
och hoppat där en liten stund.
Ja.
Det man gör, det är hela mycket komplicerat än vad det kan vara. Jag heter Lars förresten. Jag kommer här för en förmån. Jag tror inte det handlar så mycket om kunskap egentligen. Det handlar väldigt mycket om erfarenheter. Och att vi har... Jag fattar att, jag menar, på något sätt att det finns ett trans, tycker jag då. Jag känner ju Erika Andersson från Allt för Sverige och som är TV här om Kristian, som känner väldigt väl. Pratar med henne igår kväll. Och för mig är ju hon en vanlig person. Hon är ju en tjej som har på sig tjejkläder. Och den här videolet som du läste där med filmen, det känner jag ju är väldigt tillfinnande. Då skulle jag på det kvinnliga kläder. Trans tycker jag är, jag tycker det är så enkelt för att på ett sätt att man är ju den man är. Och i transformationen så är det stora lite. Innan man har kommit under full med man är, måste det vara jättebesvärligt. Men sen när man väl har försvunnit och kommit över i nästa fas, om man säger så, då är man ju den man är.
Får jag bara svara lite grann på det? Ja. Jag tror att det är klart att det kan vara enkelt då, om vi tänker, ja, om vi talar om binära transpersoner som uppfattar sig som, vi ska säga, det motsatta könet. Ja, då uppfyller du av det så bra. Okej, ordningen återställd. Okej, du fyller som tjej men uppfattar det som kille. Och nu är du kille, kolla och tatuera det och allting. Och muskler har du fått och allting, och du ser ut som en riktig kille. Ordningen återställd. Wow, vi kan gå vidare. Och motsvarande så. Men för många är det också på det sättet att man känner sig inte hemma i någon kön. Man vill inte helt enkelt köpa den uppdelning som samhället och kyrkan gör av att dela upp mänskligheten i män och kvinnor.
För egentligen den biten känner som att det är de som gör det sättet. Det är inte individen. utan det är kyrkan eller samhället som gör detta. Det är en konstig fråga. Det är en icke-fråga i min syn på sig. Alla människor ska kunna välja att definiera vem man är.
Ja, det är viktigt att det för dig och många andra säkert är det inte så för dig och många är det förstås en icke-fråga. Men för de människor det gäller är det inte en icke-fråga. Därför att de kommer ut i en värld med en kyrka där de hela tiden blir påminna om att de är fel.
Men det är
inte
fel på dem, utan det är fel på kyrkan.
Ja, och det är väl bara det jag försöker säga, att här måste då, eftersom du talar om kyrkan måste nå en högre grad av medvetande om hur det faktiskt håller sig. Det går inte att säga som min kanslichef en gång sa till mig när jag tyckte att det var angeläget att lyfta den här frågan i det någon del som jag då arbetade eller jag lär mig själv. Ja, men jag har inga problem med detta, förstår du?
Hallå, ja. Jag har lite olika anledningar, en ganska bra perspektiv på utveckling av HBTQ-frågor. Det finns ju paralleller med när man började prata om homosexualitet och reaktionen i kyrkan överhuvudtaget, och det har ni ju nämnt. Och sedan när bisexualiteten blev aktualiserats, dess så upplevde jag att frågan den försvårade för kyrkan, och kyrkoledare och ledande teologer som absolut inte ville ta till sig kunskap kring bisexualitet. Utav den anledningen, därför de trodde de visste hur det egentligen förhöll sig, fast de inte hade någon aning. Och parallellen till när vi diskuterar kring transfrågor känner jag lite grann i kväll. Nu ställer jag en fråga här. Hur många präster och pastorer finns det här som har kommit hit för att det är en intressant fråga? Du känner dig lite som en representant för den gruppen. Ja, men det är inte många, kan vi konstatera. Och hade det funnits en vilja att sätta sig in i de här frågorna, så borde det ha varit kö utifrån gatan hit in faktiskt. Därför att det finns så lite just kunskap eller vilja till kunskap. Så att jag tror att vi har väldigt, väldigt mycket att jobba med. Och hur man ska bete sig, det är väl frågan. Men på något sätt så måste den måste aktualiseras. Vi måste prata mer. Och lyfta och lyfta och lyfta. Därför att det sker inte av sig själv. Det kan man konstatera i alla frågor där man arbetar med minoriteter. Att minoriteten måste ta initiativet själv tills man kommer till någon typ av där det börjar bli lite självgående, där frågan finns. Men just nu så är den på gränsen att den inte finns, precis som vi säger. Där den finns, där är den ett väldigt hot fortfarande. Ja, det var ingen fråga.
Nej, det var bra fråga.
Jag måste samla mina tankar snabbare. Det är en fråga som har pratats om också HBTQ och så vidare. Alltså jag tror också hela HBTQ-området, det är så en liten tvåägad sak för oss. För det blandas könsidentitet med sexualitet ihop. Och sexualitet, det är alltid den stora, heter man, heter den här uttrycken i stora Elefanten i rummet, så att säga. Som ligger, tror jag, ganska mycket bakom att vi utsätts för ganska mycket ifrågasättande. Och genom att vi själv, och jag är helt för att vi har en HBTQ-rörelse, men vi måste samtidigt vara väldigt medveten, ibland slår det mot oss, så att säga. Folk blandar ihop Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität, Transsexualität. Das hat ingenting mit Sexualität zu tun. Sexuelle Identität kommen von Sexus, Chön. Also der hat ja, also bei einem Massi dann Chöne zu erzählen. Der hat ja auch so. So, ich tue, also just Covid über uns auch zu Ihnen und Kürker, nur ja, ihr Chef und Free von Religion, so ja, intimiert, ich auch kann, wenn ihr tue, der Jella ja überall, die Covid über uns Chef, musste aber well mitbeten am Wetter, auch so drüber fangen, ab der Finz in so Schinder, Ihnen über uns Chef. So, ja, ich würde die Kurde werden, ist auch so, dass wir so, ja, ja, na, ja, raus, ich glaube, auch so. Ich denke auch so, dass man auch so ein Pride irgendwie hat, etwa. Du bist ja auch so auf der Sommerplatte, das ist auch so. Man hat ein paar Frampfer, Toget, ich höre einen Wangen, ob sie ein Zitter, den Drag Queen, der ganze, und in der Wart ihren mit Show auch so wieder. Wenn sie ein Sommerplatte, das ist mit Trans ihren. Drag Queens kann war Trans, wenn oft das Erde um Intel. Auch, oft das Bild in Karikatur auch so auf Femininität. Da kommen wir auch so zu voran, wie er damit Maskulinität, Femininität auch so wieder Machtverhållanden auch so wird. Denn da hele Analyse gerät, denn sagt man ja, wie du die Justin ist am Toller, der ist so wie Jana, hat die mehr auf ihr.
Jo, men det är ju helt rätt det du säger där. Jag tänker ofta på det här ordet transsexualitet till exempel. Att det vore bättre med ett annat ord där. Alltså att använda engelskans transgender istället.
Transidentitet tycker jag väl.
Ja, transidentitet. Ja, det finns säkert fler förslag. För att det är ju, tänker att alla människor har en sexualitet och en könsidentitet. Så jag tänker att vi tänker ibland så att människor är HBT eller Q. Men det stämmer ju inte heller, utan man kan ju mycket väl tillhöra flera bokstäver i HBTQ liksom. Sådär. Så att, men det är klart att vi behöver bena ut i vad det här är, och jag tänker att det finns, likaväl som det finns en anledning till att de här bokstäverna är ihop, så finns det ibland all anledning att försöka separera dem, för att det kan vara olika frågor som berör olika personer mer eller mindre.
Jag tror det är för samhället väldigt, väldigt svårt ibland så att säga, att hålla isär detta. Jag tror vi själv måste göra någonting där också.
Ja, alltså jag tänker att det som är gemensamt är ju att man på olika sätt bryter mot normer som på något vis har varit ihop.
Är det där som mindre kan ligga, att det sexualiseras så att säga för kyrkan, och att sex per automatik är ett tabubegrepp, och alltså så länge det inte försiggår i den äktenskapliga sängen så är det liksom tabu, och att det därför inte ens kommer på tal innan.
Trans rimmar på trams, och jag tror att det är precis så som väldigt många okunniga människor uppfattar det så. Detta är ingenting annat än trans. Nu ska jag stiga ut och kasta äppelskuttarna på mig. Jag förvånar mig över att det inte finns en enda Pride-festival där man inte måste ha en grab-show med. Och jag undrar varför? På vem tjänar på det? Inte jag, inte känna transpersoner på det i alla fall, tänker jag. Och transsexuell är ett ord som vi måste vara oss med, tyvärr. Men i den engelskspråkiga världen så använder man inte längre. Det anses det förvånat. Det säger man kanske. Eller helt enkelt trans. Jag är trans. Kanske vi skulle göra det så enkelt för oss.
Om först är det med Pride, som du sa, Pride, det beror ju på att inom HBTQ-området så är det en, jag vill inte säga hackordning, men det är i alla fall en kvantitativ ordning, så att det är gaykillare överst, så att säga, i den hierarkin. och underst är transkvinnor som är transmän, alltså FN transpersoner är underst i hierarki, och eftersom gay lesbiska, de är ju så många, många fler, och därför så, och alltihopa startade i där, och sen har trans hängt på efteråt, och så är det som det är. Alltså det här är en tradition som vidare förs, och vi är så få, och det finns den här ideologiska medvetenheten inom hbtq-rörelsen på det här sättet, med solidaritet mellan grupperna och att inte förstöra för någon annan, den är väldigt liten.
Alltså jag måste säga inte just för den punkten när det gäller få. Jag tycker det är allt mer uppenbart att vi är väldigt, väldigt många.
Ja, jo, så är det. Men av en befolkning så är cirka 1% transpersoner. Varför? Alltså bevisen för bevänta. Medan man brukar räkna med att åtminstone 4-5% av en befolkning är gay. Och ja, det är bara 4 gånger fler eller 5 gånger fler. Ja,
och det tror vi därför att det är så många fler homosexuella som är öppna med
Nej, utan det är de, om man tar för Sverige så görs det varje år en folkhälsoundersökning. Man tar 22 000 personer ur befolkningsregistret på en statistisk sample så att man får någonting som går att generalisera dem. Och sen så är det ett antal frågor. Och med några mellanrum så har man haft frågan då om man uppfattar sig som homosexuell, och man har också haft i 2 tillfällen om man uppfattar sig som trans och så, och på basis av det där så kommer och när man upprepar det så får man alltid de där siffrorna, och det stämmer med vad man får i motsvarande sådana här stora svep i andra länder, Nederländerna, Belgien, Storbritannien tror jag det är, som är där det är mest gjort, och i Nordamerika också, och därför är det inte bara utan det är ett helt vetenskapligt så man kan göra på sådana här.
Det som är så spännande för mig, när jag är ute och föreläser, vilket jag är väldigt ofta, och jag frågar till exempel hur många har sett en transvestit, då verkar alla utan undantag räcker upp handen, och då är det inte för att man har sett dem på tv, utan det är att man har sett dem i levande livet. Och så undrar jag, och du vet att säkert att vara transvestit och såg också då, men det är ju en annan fråga. Men i alla fall, en transperson då, så att
För 5 år sedan var det inte så, men nu är det så. Jag kommer att skulle säga att det här att vi klumpas ihop så att säga som HBTQ genom att, och det är nog för kyrkan så är det kanske ännu mer karaktäristiskt, därför att vi håller oss inte till heteronormen eller cisnormen, va? Och det är cisnormen som är så att säga det allt överskuggande perspektivet i kyrkan, vare sig de som är utanför, vare sig de är homosexuella eller trans eller vad det är, utan det är icke heteronormen i någon mening så. Och sen att man inte kan skilja på det och så, det är en fråga om kunskap, men alltså de negativa förhållningssättet till de som inte är sådär beror på inte en stor gruppens egen fixering, projektion.
Ja. Jag har en fråga. Jag tänker, jag vet inte hur jag pratade bara häromdagen om att du fick beskedet från en viss kyrka om att det här är en problem för den här kyrkan. Och jag tänker att vi som jobbar med både transfrågor och hbtq-frågor i allmänhet får besked ofta att det är ingen fara, jag har inga problem med detta. Men ändå är vi här ikväll. Så jag tänker att det är ganska uppenbart att vi behöver börja någon annanstans än i när allt är bra, det är ingen fara, jag har inga problem, de har inga problem, vi har inga problem. Men var ska vi börja för att få ett redigt bra samtal kring trans- och frågkyrkan?
Bra fråga. Vi tar den här spöken.
Nej, men jag tänker på regnbågsnyckeln. Är en bra start. Alltså Och svaret, här är inga problem. Men det var jättefint. Då kan vi starta processen och se. Alltså att man inte nöjer sig med, här är inga problem. Nej, men då kan vi föra samtalet. Hurra! Jag tänker att vi måste besvära med fortsatt samtal.
Ja, det finns väl alltså med någon utan av oss rektorer som säger att så på den här skolan finns ingen mobbing. De får med mig om vi är här. Alltså en liten självinsikt och att inte utgå från sig själva utan utgå från de människor det gäller. Att liksom ta in, möta, bjuda in transpersoner och sätta sig och lyssna. Så.
Mm. Jag tänker verkligen, tog jag den här. Ja. Men jag tänker att det är verkligen en nyckel, det där med att lyssna, säger jag, och drar informer man inte ser. Ja, det var lite otydligt. Men för mig är det så här att vi är så noga med att säga att för mig är det inga problem. Alltså det blir nästan det som är fokus. Och då blir det återigen normen som blir i fokus. Det är normen som bestämmer huruvida det finns ett problem eller inte. Och det tänker jag, det är det som är kanske lite grann kärnan. Att vi behöver, om vi till exempel ska ordna en rullstolsramp i kyrkan, så frågar vi ju de som behöver rullstolsrampen hur den behöver vara innan vi snittrar ihop den liksom.
I bästa fall,
ja, vi borde göra det, alltså jag tänker det. Eller om vi ska sätta in en hörslinga så testar vi den på någon som behöver en hörslinga, inte på någon som tycker att jag har jättebra ändå. Sådär att det är just fokus på de personer som äger frågan, så att säga, eller som ja, så tänker jag i alla fall.
Jag vill bara
jag tycker också att det kan i ett kristet sammanhang vara väldigt provocerande när vi säger att människan skapades till Guds avbild, och så är vi inte beredda på att inkludera alla människor där. Människan skapades till Guds avbild, och så är det några andra. Så kan vi ju inte hålla på att säga, utan antingen tror vi för det eller inte.
Jo, direkt till det. Jag har inte av någon anställd i kyrkan, men av en religiös äldre dam som inte kunde klara av att jag existerar, så du är inte skapad av Gud, du är skapad av djävulen, för Gud skapar inte sådana som dig. Nu drabbar det inte, men jag är icke troende, som jag tänkte, tänk att man måste gå så långt och kräva ur sig sådana fåniga ord för att få sin världsbild att gå ihop, och att det görs på min bekostnad, så att säga. Så, ja, men det var hennes sätt att klara det. En annan fall, också en religiös äldre dam som utan, alltså oprovocerat, alltså hon fick syn på mig, så gick hon framför mig och sa, om du ber riktigt kraftigt till Jesus så kanske han hjälper dig att bli fri från det där. Och 3 månader senare så kom jag på vad jag skulle ha sagt, och då var hon inte där. Om du ber riktigt kraftigt till Jesus så kanske han hjälper dig att inte gå på dina medmänniskor så där och göra ner dem oprovocerat.
En fråga till Ann-Kristin. Finns, naturligtvis också till de andra, men finns ett nätverk för medarbetare, transmedarbetare eller kyrkomedlemmar överhuvudtaget? Nej. Ett nätverk som kan så att säga företala just för transområdet?
Nej, om vi tänker på ett
om du tänker att det finns något med nätverk för människor som arbetar i kyrkan som är trans. Det finns inte. Det vet inte jag. Det vet gott om forum på Facebook till exempel. Det gör det. Inte specifikt för människor som jobbar i kyrkan som är trans, men för kristna transpersoner och så vidare finns det. Och det finns många, däremot finns det många som är aktiva i församlingar som är trans. Så är det också.
Och
Eko finns. Precis. Så är det. Yes.
Jag vill bara lämna en reflektion på det du sa. Där jag inte tror så att men ändå lever de här uttalandena kvar i dig. Så att du delar. Och då tänker jag på, jag tycker att HBTQ-frågan är så viktig överallt, men i synnerhet i kyrkan. Därför att om du hade varit troende, du hade trott på det hon sa. Alltså det ger en helt annan bild. Ja. Jag tycker det är ett viktigt perspektiv.
Hallå. Tack för att ni delar era erfarenheter och tankar. Jag tycker de är väldigt värdefulla för mig. Och jag håller med att det är tyst om trans på min arbetsplats, i min idrottsförening, i min kyrka. Och så tänker jag lite så här, varför är det tyst om trans i min kyrka? Jag funderar på när ska vi prata om HBTQ. Så tänker jag på gudstjänsten är ganska auktoritärt forum. Alltså det finns några som sätter agendan, som står där fram och pratar. Och på kyrkkaffet så är det inte alltid läge. Det är mer chitchat. Och alltså när ska vi prata om HBTQ, normbrytande, ja.
Vad tänker du? Har du någon tanke?
Jag tänker att kyrkan saknar av forumen.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt synd. Att de här frågorna om livet, att lyssna på varandra. De är viktiga i kyrkan.
Mm.
Just, jag tänker lite på det du säger Fredrik här, att vi har inte de forumen, eller också är det så att vi inte lyfter fram frågorna, alltså att vi vågar inte. Jag tänker ju mycket så här att men vad roligt det hade varit att till exempel diskutera predikan på kyrkkaffet. Det blir det ju sällan, utan det blir mycket mer andra saker, och det är ju också viktigt naturligtvis. Men jag tänkte mycket på, jag var här i söndags förmiddag med ett par kompisar som är ett samkönat par och som har en dotter. Och då blir det så väldigt tydligt, för att när de är där som familj så blir de på något sätt, inte ett samtalsämne ska jag inte säga, men det blir väldigt tydligt att man relaterar till dem som en regnbågsfamilj. Att här har vi personer som lever utanför normen på det här sättet liksom. Då pratar man ju kanske inte om HBTQ-frågor, men man förhåller sig till HBTQ-personer. Och det tänker jag också kan vara någonting som, alltså vi pratar förut om att lära känna människor och lyssna på dem och höra vad är det ni behöver. Vad är det du behöver för att känna dig bekväm liksom? Och att om någon frågar till exempel, har du mamma och din moster med dig idag, så man kan ju behöva höra då till exempel att det har du dina föräldrar med dig, eller liksom att man kan uttrycka sig på ett sätt som inte slår fast att, att det är mamma och pappa alltid. Eller så där. Det finns mycket att fundera på, tänker jag. Det är bara fantastiskt att det gäller sig. Här har vi börjat.
Ska vi snart börja en dag med oss, tror jag.
Ja, men jag tänker på det du säger där om att olika forum i kyrkan. Och för mig så är alltså predikstolen det är ett väldigt, väldigt viktigt forum och predikan. Och där det är väl om man kan få in de här perspektiven i predikan och det som framförs. Jag hade eller har en bekant pastor då som säger så här: mitt mål är att få in HBTQ-frågorna i varje predikan på något sätt. Och det är väl så, om man kunde få fler som använder predikan på det här sättet att öppna upp för olika frågor, ja, då skulle man komma väldigt långt.
Jag ger ett predikotips. För nu inför påsk, för skärtorsan till exempel, då vi ska kunna gång komma ihåg hur Jesus instiftade nattvarden. Och då, om ni minns kanske det har jag hört, Jesus ger lite instruktioner där till ett par av lärjungarna att vi ska kunna gå in i staden. Och där, vad skulle de möta där? Eller de skulle göra i ordning för måltiden, någon av oss kommer ihåg det? Och så skulle möta en person, men inte vilken person som helst. Och så skulle möta en
man
som
bar en kruka.
Ja, med vatten. Mm. Och då vet vi en sak i alla fall om det. Att det där var ingen manlig uppgift på den tiden. Män bar inte på vatten, krukor, det gjorde kvinnor. Jesus kommenterade inte det där och inte där redan heller. Men man kan i alla fall fundera, det kan man väl i alla fall funda sig. Var det här en man som uppträdde som en kvinna? Eller var det här en kvinna som uppträdde som en man? Klädd som en man alltså. Alltså, kan man inte funda sig i sådana funderingar? Det finns en fantastiskt bra liten berättelse också om Lea. Ni vet, Rakel och Lea. Alltså som ju Jakob gifte sig med. Och fick jobba 7 år förra våren. Och Lea fick många söner. Men Rakel fick inga. Och när Lea hade fött 6 söner. Då, och det här står inte i Bibeln. Det här står i en judisk utläggning. Sån där så kallad midrash. Som finns i en judisk bibelutläggning. Så. Och i en midrash står det. Man funderar över det där då. Att, då står det. Att berätta så att Lea. Hon tyckte då synd om sin syster Rakel. Som bara födde pojkar. Eller som aldrig födde pojkar. Medan hon själv födde massa pojkar. Så hon bad till Gud. När hon var havande. Och sa: Gud, se nu till den vanära som min syster Rakel får utstå. Genom att aldrig föda några söner. Och låt det barn som jag bär i mitt liv få vara en flicka. Och då står det i den här midraschen att Gud då ändrade barnets kön i moderlivet från att vara en pojke så att hon födde en flicka istället. Inte det här varit en midrasch en gång? Och så tänker jag, är det någon som är transperson så är det väl Gud. Så jag övergår alla gränser när det gäller kön.
Det finns lite teologi också.
Väldigt bra slutkläm också tycker jag. Den satt ju jättefint där. Vi ska dela ut pris så jag får säga. Med varsin liten bok här till våra medverkande. Välkomna varandra. Varsågod. Tack.